Kapitolium invaderades i onsdags av en protesterande folkmassa i ett ödesdigert ögonblick för den västerländska demokratins historia. Som konsekvens ökar just nu både misstro, polarisering och konfliktnivåer i hela västvärlden. Jag heter Henrik Jönsson, du är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Vilka var egentligen upprorsmakarna? Vilka krafter har lett fram till denna situation, och vad riskerar konsekvenserna av detta angrepp att bli? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert frivilliga stöd som jag kan fortsätta att göra aktuella, frihetliga videokrönikor varenda vecka, så ett stort stort tack till de av er som bidrar. Jag vill även passa på att uppmana alla er som tittar, lyssnar och kommenterar att alltid anamma en sansad, faktabaserad och respektfull samtalston, även gentemot era meningsmotståndare. Att undvika eldfängda konspirationsteorier och tillmälen, även när känslorna är starka, hjälper oss att föra ett konstruktivt, demokratiskt samtal vars innehåll får större gehör. För idag pratar jag om politik, om populism och om polarisering. Häng med! When two tribes go to war, a point is all that you can score. Så skaldade 80-tals discobandet Frankie Goes to Hollywood i det kalla krigets polariserade kärnvapenskugga. Begreppet polarisering beskriver när politiska åsikter divergerar till motsatta ideologiska extremer, vilka i sin yttersta form leder till en form av självförstärkande destruktiv spiral av vrede, misstro och splittring. De politiska forskarna och författarna Thomas Carruthers och Andrew O'Donoghue beskriver i sin bok Democracies Divided orsaken till destruktiv polarisering som en ensidig ideologisk klyfta, vilken gradvis slukar ett i övrigt pluralistiskt samhälle till den punkt där dess medborgare uteslutande identifierar sig med en av två grupper, vilka betraktar varandra som fiender. Detta tillstånd gällde för det kalla krigets terrorbalans mellan öst och väst. Det gällde för Lex Luthor och Stålmannen, och det gäller för kulturkrigets kamp mellan vänster och höger idag. Men polariseringens gemensamma nämnare är att det inte finns någon slutgiltig vinnare i svartvita konflikter av denna typ, utan enbart ett hot om ömsesidig förgörelse. Den amerikanska valrörelsen har tjänat både som ett uttryck för och som en förstärkning av just denna polarisering, där både republikaner och demokrater förstärkt sina konfliktytor genom allt vulgärare angrepp och allt ensidigare beskrivningar av verkligheten.
It's hard to get any word in with this clown.
Parallellt med detta har det våld som vänsterextrema rörelser utsatt amerikanska städer för tonat ner och relativiserats.
Antifa's an idea, not an organization.
You got it, not militia.
Samtidigt har de sociala medierna rört sig från att vara neutrala budbärare till att allt mer ikläda sig rollen som ideologiska grindvakter, vilka godtyckligt inskränkt även helt legitima meningsmotståndares möjligheter att uttrycka sig. Sammantaget har allt detta piskat upp en stämning där våldsbejakande flankrörelser har etablerats i båda polerna, med Antifa och BLM till vänster, och med The Proud Boys och QAnon till höger. Frågan var aldrig om valresultatet skulle ge upphov till våldsamheter, utan bara varifrån våldet skulle komma. I samband med certifieringsceremonin för Amerikas kommande president Joe Biden utbröt tumult, och en brokig skara Trump-supporters lyckades ta sig in i Kapitolium, den ikoniska byggnad i vilken kongressen sammanträder. Låt mig här understryka att detta beteende på inget sätt är representativt för Trump-väljare i allmänhet, utan att det handlar om en mycket liten och osammanhållen minoritet av våldsförhärligande aktivister. Och låt mig samtidigt också kväsa eventuella konspirationsteorier om att dessa personer skulle vara utklädda medlemmar från vänstergrupper syftande till att underminera Trump-administrationens sista dagar. Utöver att det är en extremt långsökt föreställning att Antifa skulle lyckas infiltrera en grupp Trump-anhängare, så är det uppenbara rättsliga efterspelet för olaga intrång i en politiskt känslig byggnad en orealistisk kostnad att dra på sig enbart för att underminera sina meningsmotståndare. Tidningen The Washington Times drog snabbt tillbaka en felaktig rapport om att ansiktsigenkänningsmjukvara från företaget XR Vision skulle ha identifierat Antifa-medlemmar bland upprorsmännen. De identifierade personerna utpekas nu istället som nynazister. Ännu florerar dock många förvanskade bilder i sociala medier som påstår att personerna som begick intrången skulle vara vänsteraktivister. Detta stämmer inte, och här är ett par exempel. Den färgstarke unge mannen med horn på mössan heter Jake Angeli och är känd under pseudonymen The Q Shaman på grund av sin affiliering med konspirationsnätverket QAnon. I denna tweet har bilden på Q-shamanen beskurits för att han ska framstå som ansluten till Black Lives Matter-rörelsen, men i den fullskaliga bilden ser man att han i själva verket demonstrerade mot BLM. De båda männen till vänster i denna bild heter Jason Tankersley och Matthew Heimbar och har här placerats i en kontext som framställer dem som anslutna till den våldsbejakande vänstergrupperingen Antifa. Men bildens originalkontext visar att de tillhör nationalistiska grupperingar. I en tredje bild påstås Tankersleys tatuering vara en kommunistisk hammare och skära, när det i själva verket rör sig om symbolen The Outsider's Mark från det emo-doftande dataspelet Dishonored. Jag framför inte denna kritik för att angripa Trump eller hans laglydiga följare, utan för att våld är fel, oavsett vem som utövar det. Och om våldet kommer från en förment höger så måste det identifieras och tas avstånd ifrån. För den fredliga, frihetliga högern har nämligen allt att förlora på denna typ av oacceptabelt beteende. Händelserna på Kapitolium innebär en fördjupning av en redan destruktiv misstro och polarisering, där delar av högern upplever sig allt mer utsatt för en konspirerande vänsters förtryck.
And we are going to fight like hell against the tyrannical Democrats.
Och där den identitetspolitiska vänstern framdriver allt snävare ramar för på vilka villkor kommunikation ska få lov att bedrivas.
Transphobic piece of shit!
Denna utveckling är ett misslyckande för hela det demokratiska systemet och riskerar att skapa ett debattklimat där alla sansade individer till både höger och vänster helt fördrivs och bara de mest extrema rösterna orkar vara kvar. Rötterna till den polarisering som nu uttrycks i form av våld beskrivs av konfliktforskarna Jennifer McCoy och Murat Sommer som ett resultat av mångårig politisk opportunism, där meningsmotståndare demoniseras samtidigt som utvalda samhällsgrupper särbehandlas positivt. Utan att på något sätt ursäkta våldsyttringar är det enkelt att förstå den frustration som många konservativa känner över vänsterns hyckleri, dubbla måttstockar och deplattformeringar. Det borde exempelvis vara hårresande för vilken demokratiskt sinnad person som helst när en liten klick miljardärer i Silicon Valley godtyckligen och i strid med den lag som gett dem sin framskjutna position plötsligt börjat bete sig som ideologiska redaktörer och allt oftare blockerar helt legitimt innehåll och personer från sina oligopoliska nätplattformar. Det är även djupt polariserande att politiker och medier under månader ignorerat, relativiserat och beskrivit de våldsamma vänsteraktivister som tänt eld på amerikanska innerstäder som mostly peaceful, bara för att just dessa grupper ligger ideologiskt i linje med vänsterns politiska agenda rörande offerskap och maktanalys.
I know that there are protests still happening in major cities across the United States.
They're not gonna let up and they should not.
Och det är outhärdligt att se hur kvicka politiker och opinionsbildande medier är att fördöma sina meningsmotståndare samtidigt som man rusar till sina meningsfränders försvar, oavsett vilka övergrepp det gäller. För genom upplevelsen av att samhället behandlar olika grupper på olika sätt, till exempel när snarlika brott framställs helt olika beroende på vilka grupper som är inblandade, skadas långsiktigt förtroendet för ett rättssäkert samhälle där lagen gäller lika för alla. Eventuella missförhållanden av denna typ legitimerar på inget sätt att medborgarna börjar bryta mot lagen, men för de politiker som säger sig vilja bekämpa polarisering och våld torde det utgöra en stark signal om att man borde titta sig i spegeln och ställa sig frågan om man verkligen behandlar alla medborgare på samma sätt, med samma regler och med samma bemötande. Den självförnedrande uppvisning i enfaldig omdömeslöshet som utspelats i Kapitolium har nu försett den auktoritära vänstern med alla argument de någonsin kunnat drömma om. Inkräktarnas beteende kommer att tas som intäkt för att hårdare reglering av yttrandefriheten nu är nödvändig som försvar av demokratin, och alla som ens andas någonting annat kommer att anklagas för att ta våldsverkarnas parti. Se här! Det tog inte många minuter innan svenska socialdemokrater började använda händelserna på Kapitolium som hävstång för sina egna politiska ändamål i Sverige. Bilderna på de håriga unga männen som planlöst stökade runt in i Kapitolium kommer att dras fram i 100 år.
As we watch those protesters sort of milling about without really seeming to have any sense of what they're going to do once they got there.
Så fort en borgerligt sinnad person hädanefter dristar sig att tala om att staten kanske bör ta ett steg tillbaka, om yttrandefrihetsfrågor och om individuellt självbestämmande.
Är det det här ni vill ha? Va? Va? Va?
Och detta är det enda som upprorsmakarna har uppnått. De har stärkt den auktoritära vänsterns grepp över oss alla för decennier framåt. Den enda hävstång som högern har mot den auktoritära identitetspolitiska vänstern är att vara bättre än dem. Att vara mer bildad, mer påläst, mer verklighetsförankrad och mer kompetent. Och aldrig genom att tillgripa våld på det sätt som vänsterns flanker ofta gör. Aldrig genom att torgföra långsökta konspirationsteorier som vänstern på inget sätt har vare sig kompetens eller resurser att genomföra. Och framförallt inte genom att alliera sig med en barbröstad vettvilling med horn på huvudet som ser ut som han har ramlat in från ett dåligt Braveheart live på Syra. Och om du just nu sitter och filar på en kommentar om att jag är naiv, köpt, lurad eller springer den globala vänsterns ärenden, snälla, skriv den kommentaren någon annanstans än här. För jag är så in i märgen trött på att se en livsnödvändig höger förinta sig själv genom allt mer verklighetsfrånvända fraktionsstrider, precis på det sätt som bokstavsvänstern gjorde under 1970-talet.
Splittringen var bra och nödvändig för att kunna ena arbetarklassen på revolutionär grund.
Därför vill jag nu mana till lugn och försoning genom ännu ett av Frankie Goes to Hollywoods diskodoftande visdomsord. Relax! Don't do it! When you wanna go do it. Tycker du att våld är en oacceptabel form av påverkansarbete och att borgerliga värden bäst företräds genom kunskap och kompetens? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av polarisering, särbehandling och politiskt våld? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Men som jag sa i videons inledning, tänk på att vara artig även mot dina meningsmotståndare. Jag heter Henrik Jönsson, och jag företräder en fredlig, frihetlig libertarianism som är garanterat befriad från pälsmössor med horn. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat. I don't know.